Du lyssnar på Tysklandspodden, en podcast från Goethe-Institut Schweden. I den här podcasten står Tyskland i fokus. Du hör samtal om litteratur, aktuella samhällsfrågor och kulturdebatter. Ibland är avsnitten på svenska, ibland på tyska och ibland både och.
Hej Filip.
Hallå Arvid.
Vi har ett speciellt, lite speciellt avsnitt den här gången. Vi befinner oss i Stockholm, ja, på Goethe-institutet, ja, inför en månghövdad publik. Jag tänkte att för lyssnarnas skull, så att de ska förstå vilken situation vi befinner oss i, att vi skulle be om en applåd till. Det räcker där. Så kul kan vi ändå inte ha det. Vi ändå en podcast om Tyskland det här, så vi får hålla oss till hålla oss lite allvarliga. Temat för den här podden, vi brukar ju sällan ha teman på det sättet, men den här gången har vi en rubrik från början, och det är hur mår Tyskland? Och med oss för att hjälpa oss att besvara den här frågan har vi Jens Christian Brandt.
Hej.
Vem är du?
Jag är litteraturkritiker i DN och jag är översättare från tyska. Jag har nog faktiskt ägnat hela livet åt Tyskland. Väldigt ensidigt. Det bara blev så. Det var ingenting som jag egentligen hade tänkt ut. Jag växte upp med familj på båda sidor av Östersjön och ett ständigt pendlande fram och tillbaka. Sen flyttade jag till Västberlin, som det heter på tyska, while the going was good, nämligen 1986, när det fortfarande var en delad stad. Och sen blev jag kvar väldigt länge och såg muren falla och såg Tyskland återförenas och euron infördes. Helmut Kohl, som man på något sätt tänkte skulle finnas där för evigt, ersattes plötsligt av Gerhard Schröder. Och sen, vilken sensation av en kvinna. Helt otänkbart. Ja.
Ja. Vi har ju tänkt så, jag och Arvid, inför det här avsnittet. Alltså, du påpekar här om veckan, Arvid, att det är en ganska ledande fråga. Hur mår Tyskland? Om man tycker att Tyskland mår finfint, så kommer man kanske inte på att ställa den frågan överhuvudtaget.
Hälsan tiger still.
Ja. De som har lyssnat på vår podd vet kanske ungefär vad jag och Arvid ger för svar på den här frågan. Vi har väl haft den tendensen att vi har varit ganska kritiskt inställda till hur Tyskland har, hur debattklimatet, hur det intellektuella klimatet har sett ut i Tyskland under det gångna året. Och här har det funnits en enorm internationell kritik också mot Tyskland, ska sägas. I den anglosaxiska världen inte minst, som har verkligen dånat i snart ett års tid. Så vår tanke här med det här samtalet var att i vintern så dök du upp där, Jens, mitt i den här kaskaden av kritik mot Tyskland, och skrev i Dagens Nyheter en text som i alla fall jag uppfattade som ett slags försvar av Tyskland mot den här kritiken. Och eftersom jag och Arvid kanske inte har varit så duktiga på att ta in det perspektivet i podden hittills, så tyckte vi att då vore det kul om du fick komma hit och dela med dig av dina synpunkter. Berätta hur du tänkte när du skrev det, vad du ville ha sagt och vad det var du kanske störde dig på. Så vi kan väl börja i den ändan, om du tänker tillbaka på hur det var att skriva den, vad som fick dig att ta till orda.
Jag vet inte hur mycket vi ska rekapitulera här eller hur mycket folk minns, men det var ju, alltså vi är alla överens om att den 7 oktober 2023 markerar ett nytt och ännu värre kapitel i en redan fasansfull historia. Det som förvånade mig var någonting som väldigt snabbt visade sig, nämligen att det på något sätt är Tysklands fel, och att den omedelbara reaktionen, om man vill ha stopp på det meningslösa dödandet i Gaza, då ska man först blanda sig i tysk inrikespolitik och tysk lagstiftning och allt det som vi fram till, så att säga, i förrgår var överens om, nämligen att det är rätt fint att det i hjärtat av Europa finns en genuint antifascistisk stat. Det var plötsligt fel. Så uppfattade jag väldigt mycket av reaktionerna. Framförallt kanske i USA, Storbritannien och Skandinavien, inte minst Sverige. Det som fram till i förrgår, som sagt, innebar en stor trygghet egentligen för hela världen, att nazister ges begränsat utrymme i Tyskland. Det var nu plötsligt ett så stort problem så att man i yttrandefrihetens namn måste protestera mot det. Det som konkret hände var ju, det handlade inte initialt om nazismen, utan det handlade såklart om vad man får säga om Israel och Palestina. Man måste, situationen då initialt den 7 oktober var i framförallt Berlin ungefär densamma som i exempelvis Malmö. Den omedelbara reaktionen på Hamas angrepp var, vi vet, i Malmö var det biltutande. På Sonnenallee i Berlin Neukölln skulle man fira detta med att dela ut godis till små barn och så vidare. Någon slags folkfest. Och det ledde till att man till en början i Tyskland, framförallt, detta var olika från delstat till delstat. I Berlin var man till en början restriktiva med att tillåta pro-palestinska demonstrationer eftersom man just ville undvika detta med godisregn och folkfest. Och väldigt snabbt fick vi då ett narrativ utanför Tyskland att allt ställningstagande för Gaza är förbjudet. Och jag tror att jag hade ett behov att reagera också när, jag tycker överhuvudtaget i den verklighet som vi alla lever i idag, att det har blivit ett problem med frånvaron av empiri. Eller att empiri plötsligt inte spelade en roll, det gjorde i det förflutna. Och vi hade en väldigt förvirrad situation, det skrev jag också i Dagens Nyheter, där uppburna professorer på amerikanska elituniversitet skriver på sociala medier, alla pro-palestinska demonstrationer i hela Tyskland är förbjudna. Samtidigt har vi en mängd palestinier i Tyskland, ofta unga rasifierade tjejer, som har arrangerat en demonstration och lägger ut bilder av det på sociala medier. Och här står liksom ord mot ord. Den här vita amerikanska professorn säger i Harvard det är förbjudet. Den unga palestinska tjejen i Neukölln eller någon annanstans i Tyskland säger, kolla här går jag på en demonstration. Och plötsligt så ska vi alla sitta som om det inte var en globaliserad och digitaliserad värld och tänka att det här är väldigt svårt. Att veta vem av de här talar sanning. Och det uppstår ett slags förvirring här där man plötsligt inte kan veta vad som händer i ett grannland i hjärtat av Europa. Tyskland har blivit liksom någon slags fiktion, och i den förvirring som då uppstår går den rysk-amerikanska författaren Masha Gessen in och skriver en lång essä som blir liksom någon slags facit, en uppmaning till intellektuella i hela världen att det är på det här sättet ni har att betrakta Tyskland. Och den här essän är väldigt dogmatisk och till väldigt många tyskars, tror jag, uppriktiga förvåning så är den väldigt lik allt det som tysk extremhöger har sagt sedan 48, nämligen att Tyskland genomsyras av någon slags, på tyska säger man Schuldkult. Jag behöver kanske inte översätta det, en skuldkult. Och att den lamslår landet och har blivit kontraproduktiv och gör att den enda konflikt Tyskland kan identifiera är det förflutnas konflikt. Nazismen, andra världskriget, förintelsen. Och den här essän som Gessen alltså skriver i en amerikansk tidskrift, den repriseras mer eller mindre ett till ett i media i västvärlden över. Inte minst på svenska kultursidor, inte minst då på Aftonbladet Kultur, där det ofta inte, där den liksom inte ska speglas på det liksom kritiska sätt som vi är vana vid, utan det ska vara ett knäfall inför detta, och det uppstår en väldig förvirring där det framförallt då är en vänster världen över som repriserar allt det som den tyska extremhögern står för. Och i det läget hade jag ett behov av att på något sätt skriva i Dagens Nyheter att jag fattar inte detta. Jag förstår verkligen inte det här. Och jag tyckte då den gången, och det tycker jag väl fortfarande, att det är väldigt svårt att få gehör för ett tyskt perspektiv i den här frågan, eftersom omvärlden är väldigt säker, och också eftersom vi har hamnat i någon slags postfaktiskt tillstånd där empiri som sagt inte spelar någon roll. Jag ska inte vara så himla utförlig här utan snart avrunda, men det ett narrativ som snabbt uppstår är att man omedelbart i dagens Tyskland får sparken från sitt jobb för ett förfluget ord någonstans. Och folk har väldigt svårt att exemplifiera, att säga att den här personen eller den här har de facto fått sparken. Vad man till sist hittar är en fotbollsspelare i den med förlov sagt ganska obetydliga fotbollsklubben Mainz 05. Och där heter det att han har fått sparken. Jag försöker skriva i Dagens Nyheter att det som stämmer är att arbetsgivaren har försökt sparka honom. Men det finns arbetsdomstolar i Tyskland. Och kring detta påstående då från min sida, det finns i Tyskland arbetsdomstolar, hamnar jag vet inte hur långa diskussioner som helst med Sveriges mest uppburna intellektuella, där de hela tiden säger, jag tror inte att det finns arbetsdomstolar i Tyskland. Och plötsligt är det samma sak som att säga, jag tror inte att det finns liv på Mars. Eller jag tror att det gör det. Så småningom förhandlas just det här fallet. Egentligen är det betydelselöst med den här fotbollsspelaren. Men det förhandlas faktiskt i de arbetsdomstolar som folk inte tror finns, med den väldigt självklara påföljden att arbetsgivaren döms för det här försöket att faktiskt ha försökt sparka honom till ett skadestånd på lite knappt 1,5 miljoner euro. Så mycket kostar det att försöka bryta mot de arbetslagar som finns och som är lika trygga och stabila i Tyskland som i Sverige. Men som sagt, de här sakerna är svåra att diskutera, och jag vet inte heller riktigt varför vi har hamnat i den diskussionen och varför vi liksom finner oss i en värld där det plötsligt är så att vi inte kan veta saker om ett grannland.
Det ledde ju ändå till att Marsha Gessen var ju aktuell i Tyskland under den tiden också, för att hon skulle ta emot Hannah Arendt-priset. Hon fick ju ta emot priset också, det måste man ju säga. Men Bremen, staden Bremen och Heinrich Böll stiftungen som var stiftelsen som var prisets instiftare. De drog ju sig ur i protest och hen fick ta emot priset i en som lite av en dissident i en lokal på någon bakgata i Bremen. Alltså det finns ju trots allt exempel där den här kritiken som Marsha Gessen uttryckte också har fått konsekvenser. Det var ett annat exempel, till exempel i somras när ett antal högskoleanställda skrev på ett öppet brev för protesterna på Freie Universitet i Berlin att de gav studenterna rätt att använda skolans område för att protestera mot kriget i Gaza oavsett vad de själva, alltså lärarna, oavsett vad lärarna tyckte om sakfrågan. Detta ledde ju då till att man på utbildnings- eller forskningsministeriet började upprätta listor över vilka de här lärarna var för att ta reda på om de hade något statligt stöd och om det skulle kunna få anslagsrättsliga konsekvenser. Sen blev ju det också det är ju sant som du säger, det rättsliga reagerar ju på den här typen av reflexer. En statssekreterare fick sparken. Det blev en skandal i tidningen när man berättade också att det var ett brott mot den akademiska friheten. Så det stämmer ju, men det finns ju trots allt, och det har ju varit min och Philips tes under det gångna året att samtalsklimatet kring de här frågorna i Tyskland mår inte så bra, för att återanknyta till temat.
Eller tycker du att Tyskland mår bättre än vad de här kritikerna, jag och Arvid inkluderat, vill göra gällande?
Jag tycker nog inte att det är något nytt. Utan det intressanta med det här, det som jag tycker att Gessen kräver är det som man på tyska kallar Schlussstrich. Här behöver jag nästan hjälp med översättningen. Vad säger man på svenska? Alltså man sätter punkt helt enkelt för en diskussion. Men det intressanta med detta krav på Schlussstrich, det dyker upp första gången 1948. Då finns ännu inte något Tyskland. Men de västallierade har precis satt igång det som på engelska heter re-education. Och på tyska Entnazifierung. Vi vet ju nu att detta var inte ett föredömligt sätt att göra upp med det förflutna, utan en process där folk fick, man satte de tyska skolbetygen där då ett är det högsta och fem och sex är underkänt. Det satte man på folk som till exempel sökte jobb. Och det var ett väldigt fånigt sätt att hålla koll på, dela upp befolkningen i vad man får kalla förbrytare, medlöpare och sådana som hade ändå rena händer. Och knappt har detta satt igång 1948. Förrän en majoritet av befolkningen och alla politiska partier, framförallt det lilla liberala FDP, kräver att detta måste ta slut. Men det har inte börjat ännu. Mm. Och sen finns en obruten kontinuitet. Det är just därför som Gessens essä är lite märklig, att han inte är medveten om det. Det finns en kontinuitet genom hela den gamla förbundsrepublikens historia in över 90-talet och med förnyad intensitet naturligtvis när AfD blir stora, att nu räcker det. Vartenda år räcker det. Och det gör att det är så infekterat och alltid har varit väldigt infekterat. Och de här kraven på det som jag kallar Schlussstrich, det går ju alltid hand i hand med någon slags revisionism. För att säga att vi behöver inte tala om det förflutna, så måste man först nästan postulerar att det finns ingenting att tala om. Det leder så småningom, detta ständiga sopande undermattan leder ju till att Tyskland 1994 får den här berömda lagen med Holocaustverleumdung. Alltså att det är förbjudet enligt lag att bestrida att förintelsen ägde rum. Då delvis efter 1994 tvingas den här diskursen omformulera sig. Man får uttrycka det på ett annat sätt. Men det är ju alltså frågan hur Tyskland mår, kan man säga att det är efter alla år så är det vad gäller vissa frågor samma getingbo som det var prenatalt 1948 innan landet ens finns till.
Men det finns en utgångspunkt för det här samtalet var ju också på något sätt att Tyskland under de senaste åren har tvingats ompröva väldigt många gamla sanningar om sig självt. Alltså det har varit en självbild man har tvingats liksom ta ställning till sin egen självbild på ett annat sätt. Och, alltså det handlar om pandemin, det handlar om Rysslands krig i Ukraina. Det handlar om den ekonomiska situationen just nu. Och det handlar om framförallt då kriget i Gaza och Hamas attentat i Israel den 7 oktober förra året. Och det jag skulle säga liksom är att det har uppstått spänningar i det offentliga klimatet kring de här frågorna. Och jag tycker framförallt när det gäller just om vi återgår till kriget i Gaza som på något sätt har kritiken kring Tysklands agerande här har ju på något sätt mattats av lite under den senaste tiden. Men det kommer ju förmodligen att dyka upp igen nu inför årsdagen. Och i förbundsdagen just nu så har det under de senaste månaderna förhandlats om en resolution mot antisemitism. Där man, den breda mitten, alltså
regeringen plus CDU.
I regeringen plus CDU, precis. Jag har resolutionen här. Den har varit väldigt hemlighetsfull, men jag lyckades få ut den häromdagen. Det är alltså en resolution som handlar om, det är tråkigt att prata om resolutioner, men i Tysklands fall så är det ändå ganska viktigt. Det finns en resolution, en ökänd resolution som man har använt för att stämpla bojkottrörelsen BDS som antisemitisk. Den resolutionen och Angela Merkels uttalande om att Israels säkerhet är tysk statsräson brukar man ange som de två enskilda händelserna som mest påverkat samtalet kring Israel och Palestina i Tyskland. Och nu beskriver man den här resolutionen då, kritikerna till den beskriver den som en upptrappning i det här allt avsmalnande samtalsklimatet i de här frågorna. Och det handlar om är att man framförallt när det gäller institutioner inom kultur, forskning och civilsamhället, att man vill säkerställa att de inte utgör en grogrund för antisemitism eller sprider antisemitiska budskap. Och dokumentarutställningen utgör här någon slags mardrömsföreställning, det värsta, eller inte det värsta, men en av de händelserna som man gärna vill undvika med den här typen av resolution. Men det som händer, och det handlar, problemet som man ser med den här resolutionen är definitionen av antisemitism. Där väljer man IHRA:s definition av antisemitism, som är en ganska bred antisemitism-definition som också sveper med sig mycket kritik mot staten Israel och stämplar den som antisemitisk. Samtidigt, man ska inte heller sticka under stolen med att det har skett en uppgång av antisemitiska händelser, incidenter, det har målats Davidsstjärnor på hus, och du berättade också om inledningen efter, direkt efter den 7 oktober. Det är ett problem som Tyskland måste ta itu med. Men, och det här är då, den här resolutionen är ju ett sätt att ta itu med det, och det man oroar sig för nu är hur man ska efterleva den här IHRAs definition av antisemitism, men också hur det ska kontrolleras. Hur ska institutioner som är berättigade statligt stöd kontrolleras att de inte utgör en grogrund för antisemitism? Och det här, det är just i de här fallen som väldigt många institutioner har börjat varna för att man har kallat det för åsiktskontroll. Man har pratat om att det finns en risk för det som vi var inne på tidigare med de här lärarna, att man börjar tumma på den akademiska och konstnärliga friheten. Där vi befinner oss just nu, Goethe-institutet, har också varit väldigt kritiska mot den här resolutionen. Vi har inte blivit tillfrågade om vilka ämnen vi kommer att prata om, eller om vi kommer att hålla oss till IHRAs definition av antisemitism här ikväll. Men frågan är om man kommer att behöva göra det i framtiden. Och uttalade målet med den här resolutionen, som heter Ni wieder ist jetzt, judisches Leben in Deutschland schützen, bevaren und stärken. Alltså judiskt liv, skydda judiskt liv, bevara och stärka judiskt liv i Tyskland. Den har ju också från judiskt håll fått kritik för att egentligen ha motsatt effekt. Och det var ett öppet brev som publicerades för någon vecka sedan av ett antal judiska intellektuella i Israel och Tyskland och andra länder, där de krävde att fler judiska perspektiv tas med i arbetet med den här resolutionen. Och inte bara de perspektiv som, citat, smickrar de tyska känslorna. Och det här jag tycker är intressant i den kritiken som också kom med i samband med Marsha Gessens essä och i många andra fall den internationella kritiken mot Tyskland, har, tycker jag, handlat om en kritik av vad som känns som en slags tysk heder. Alltså att det handlar inte så mycket om, som i det här fallet då, skydd av judiskt liv. Det handlar kanske inte heller så mycket om staten Israel. Det handlar definitivt inte om palestinierna. Utan min känsla, och kanske inte så mycket min känsla, men den kritiken som förs fram är att det handlar egentligen om Tyskland. Och jag tycker det är ett väldigt intressant perspektiv att det är Tyskland som känner sig sårat. Det är Tyskland som försvarar sig. Det är Tyskland som hamnar i en situation där man börjar vifta med resolutioner och upplever sig kränkt. Och jag tycker det finns någonting i det här hedersbegreppet som är intressant att applicera på det här förhållandet. Och jag vet inte, Jens, är det någonting som du har tänkt på eller kan relatera till, eller tycker du att det är helt vansinnigt? Och Filip, vad känner du kring tysk heder?
Ja, det kanske ligger någonting i det. Alltså du och jag, vi har ju flera gånger tidigare varit inne på det här, att det finns någonting självupptaget i Tysklands agerande här, där till och med politiker säger själv att det är viktigt för oss att stå upp för Israel. Man säger alltså inte att det är viktigt för Israel att få hjälp, utan det är viktigt för Tyskland att ge Israel sitt stöd och sin hjälp. Som jag tycker är en intressant aspekt i hela den här frågan. Tysk heder, ja, kanske inte. Men jag tycker det som för mig är präglar, eller kanske rent av alltså definierar, den tyska tidsandan som finns nu, det är att det tyska etablissemanget, i brist på ett bättre ord, hamnar gång på gång, inte bara i den här frågan utan i massa andra frågor. Det kan ha att göra med att AfD, det här partiet, växer och växer och växer, och man får inte stopp på det och man vet inte hur man ska hantera det. Så hamnar, så att säga, etablissemanget i en försvarsställning som man inte kan ta sig ur. Och det skapar någon form av liksom defensiv stämning i Tyskland, menar jag. Där det hela tiden uppstår hot från alla möjliga håll som man känner att man behöver förhålla sig till, försvara sig mot, till exempel den här internationella kritiken som då har uppstått runt om i världen till följd av 7 oktober 2023. Så att jag har ju den här ambitionen med den här podden lite att vi ska försöka ge någon form av stämningsrapport från Tyskland också, inte bara rapportera att detta och detta händer, utan försöka förmedla stämningarna. Och för mig är detta en väldigt tydlig stämning, att man känner sig trängd i Tyskland av en massa olika skäl. Och det gynnar inte debattklimatet, som jag ser det. Det gynnar inte det intellektuella klimatet, utan man är trängd, man behöver försvara sig, man befinner sig i en defensiv ställning. Det tycker jag är definierande för dagens Tyskland.
Men jag håller med om det. Jag tror att det är en helt riktig analys, och just trängd. Men det, om man för ett ögonblick kopplar bort det här med pågående krig i Gaza och så är det ju, jag skulle säga att var Tyskland står någonstans just nu, det är exakt där egentligen alla de västerländska demokratierna står. Att vi har alla våra demokratier bygger på den naiva idén att en förkrossande majoritet av befolkningen ska gilla detta och gärna och för all framtid fortsatt vilja vara medborgare i en demokrati. Men nu står vi för första gången i demokratiernas historia i ett läge, och det är egentligen detsamma i Tyskland, i Sverige, i Frankrike, Italien och så vidare, där vi ser hur en allt starkare minoritet av befolkningen säger tack men nej tack. Vi vill någonting helt annat. Och jag vet inte heller riktigt svaret på varför Tyskland eller det officiella Tyskland reagerar med större panik här än vad exempelvis Sverige gör. Man kan också säga att det är entydigt positivt att här har vi en demokrati som inte utan vidare tänker kapitulera, utan som tänker värja sig. Men det är ju, jag skulle säga att alltså allting ställs på sin spets här naturligtvis med Gaza, och det är ett väldigt känsligt ämne. Men oavsett det så har ju Tyskland skakats av, i mina ögon, väldigt allvarliga incidenter som bitvis har spelats ner i utländsk rapportering. Vi hade i december 2022uppdagades dessa väldigt långtgående planer på en statskupp som man kanske flinade åt i utlandet för att det hade drag av bröderna Grimm med någon slags galen sagoprins i rutigt tweed som ska utropa sig till Reichsverweser, kallade han det, alltså någon slags riksföreståndare i avsaknad av lämplig kejsare. Men det här var alltså kuppplaner där man har kommit över, nu måste ni hjälpa mig här, var det portkoden till parlamentet eller var det reservnycklar? Man har i alla fall tillgång till parlamentet, man har långtgående listor på vem som ska avrättas dag ett. Och det här är inte galningar, utan det är en konspiration som går långt in i samhället, där vi har höga jurister, vi har representanter för militär och polis som är med i detta. Och jag får bara snabbt innan det blir för mycket, men det där, jag tror att det har skapat en väldig osäkerhet i Tyskland kring de här sakerna. 2019 har man ett attentat i oktober 2019, ett attentat mot synagogan i Halle. En ensam gärningsman som försöker spränga den i luften och skjuta besökarna. Det är Yom Kippur. Han misslyckas med det och hamnar så småningom i rannsakningshäkte. Där får han någon slags idolbrev ifrån poliser som skriver till honom, du är vår hjälte. Samtidigt så har man då genom den incidenten sett att vi har med i princip alla synagogor i Tyskland, alla judiska institutioner, vi har ett gigantiskt säkerhetsproblem. Ofta är det helt vanligt fönsterglas som man kan skjuta sig igenom. Det är helt vanliga trädörrar. Det här fungerar inte. Och medan myndigheter och polis diskuterar hur man ska göra med det här, så anmäler sig frivilligt en kommissarie i Hannover i västtyska Niedersachsen och säger, men jag kan fixa detta. Jag kan en hel del om den här typen av logistik. Jag tar hand om detta. Han åker runt bland judiska församlingar i hela Tyskland och upprättar deras säkerhetsprogram och ges då också inblick i överallt. Var är Achilleshälen? Ja, men det är den här bakdörren som aldrig har gått att stänga och så vidare. Och detta är i november 2019. Ungefär ett halvår senare dyker samma poliskommissarie upp på en antivax-demonstration i Dortmund, där han plötsligt har bytt sida och säger det finns inget virus, utan detta är en judisk konspiration mot vårt tyska samhälle. Och då är paniken liksom enorm. Vad betyder det att han har bytt sida? Det betyder nu att alla våra liksom skisser över den här bakdörren som inte går att stänga är nu möjligtvis i just de händer där den inte skulle finnas. Och det här tycker jag liksom, det har också frätt sönder det tyska samhället inifrån. Att vem kan vi lita på? Mm. Om jag är en jude i Tyskland och vill anmäla ett hatbrott, är det lämpligt att göra det? Då måste jag på polisstationen legitimera mig och namn och adress antecknas. Det kanske är väldigt kontraproduktivt.
Också med tanke på den inbodda misstänksamheten man har i Tyskland mot att överhuvudtaget uppge namn och
ja.
Personuppgifter för myndigheter.
Ja.
Jag skulle vilja ta upp några exempel här, några som har dykt upp här den senaste tiden på det resonemanget jag förde nyss. Ett begrepp jag har tagit upp i podden tidigare, det är det här med Wehrhaft-demokrati, som man ibland säger finns i Tyskland. Streitbare demokrati är ett annat begrepp som förekommer, som då syftar på att man utrustar sin demokrati med något slags skydd mot hot mot demokratin helt enkelt, genom att göra vissa inskränkningar av fri- och rättigheter. Och jag tycker det är också, för att återknyta till frågan vi försöker besvara här idag, så är det också väldigt tydligt i dagens Tyskland att man tar detta väldigt långt. Att förbjuda saker och ting ligger väldigt nära till hands. Bara häromdagen så hade vi en grön politiker som var ute och föreslog att man skulle förbjuda plattformen X därför att där radikaliseras folk. Vi har haft det här stora debaclet i somras där inrikesministern plötsligt från ingenstans beslutar att man ska förbjuda en tidning, ett magasin. Och där är det ju som du säger, då finns det ju såklart ett rättsväsende som går in och liksom styr upp detta, och så blir det en process att allting går riktigt till. Men det, jag personligen tycker att det är rätt olustigt att politiker har den tendensen att det går så snabbt att man tar till de här hårda, drastiska åtgärderna och att i mitt tycke då att det inte finns någon riktigt bra debatt kring det, utan man får snarare en rent teknisk debatt i efterhand. Är detta förenligt med grundlagen eller inte så som den ser ut? Mm. Jag hade gärna sett en mer principiell debatt. Är det så här politiker ska gå tillväga överhuvudtaget? Och så får folk ha de åsikter de vill. Men jag saknar det. Likadant att vi har den här jättelika diskussionen. Ska man förbjuda AfD, förbjuda ett politiskt parti? Det är en diskussion i Tyskland som för mig som svensk är främmande. Det finns goda grunder kanske att föra den diskussionen, men det är också en aspekt som jag tror att man bör ha i bakhuvudet när man ska förstå sig på dagens Tyskland. Mm. Hur man förhåller sig till de här hoten som ständigt blossar upp.
Och det är också, om man tar skillnaden mellan ett AfD-förbud och förbudet mot det här magasinet, kompakt magasin som är ett högerextremt magasin, är ju att i ett AFD-förbudsförfarande så är det ju trots allt ändå författningsdomstolen som beslutar. Men i det här fallet med det här magasinet kompakt så är det ju en minister som går in och skickar en stor mängd poliser till utgivarens hem och tömmer hans hem på all utrustning som krävs för att framställa det här magasinet. Det blir fantastiska bilder i media för den här martyren till utgivare. Och sen händer ju då det som du beskriver då, att domstolen kliver in och agerar i efterhand och säger att det här var ett litet förhastat beslut. Vi måste vänta till huvudförhandlingarna i det här fallet innan vi faktiskt kan förbjuda det här magasinet kompakt. Så då har ju rättsstaten agerat, men ministern har ju på något sätt försatt sig i en extremt farlig situation, tycker jag, när man som en regeringsföreträdare går in och använder sig av det som vi i Sverige då kallar ministerstyre, som är helt okej i Tyskland. Kompakt magasin, jag vet inte hur mycket ni känner till den här tidningen, men vi har inte pratat så mycket om situationen i öst, men det är ett magasin som brukar delas ut på bland annat sådana här fredsdemonstrationer som hålls av anhängare till både AFD och partiet, det nya partiet Sarah Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht från vänsterpartiet Die Linke, alltså en utbrytarfraktion. Det här magasinet utgör då en ganska olustig överlappning i den här väljarskaran som då tycker, som gärna håller på fred, eller fred inom situationstecken, man vill förhandla med Putin och stänga gränserna, eller i alla fall kraftigt minska invandringen och eventuellt gärna skicka ut de som finns här redan. Så det här magasinet blir på något sätt ett snittställe, och vi får ju se, det ska bli väldigt spännande att se hur man, jag tror det är februari man kommer att förhandla kring det här magasinets existens, men det kändes ju som att det var en missbedömning, eller vad man ska säga, ett misstag åtminstone, som jag upplevde det, att man gick in och utnyttja den här möjligheten som man då har i Tyskland att från regeringens håll förbjuda ett magasin.
Alltså klimatet är ju väldigt aktivistiskt, det håller jag med om, och man skulle ofta önska att ministrarna hade lite mer kanske fritid eller hemmakvällar och inte ständigt gav sig hän åt de här sakerna. Det var ju också i Berlin. Det var ju också någonting där det skapades väldigt stora rubriker i svensk media, inte minst där Berlins Kultursenat, som det heter, alltså kulturministern i delstatsregeringen, säger att han överväger en paragraf enligt vilken man inte kan få statligt stöd om man inte först har angett att man inte tänker vara antisemit. Och det är så uppenbart att det där kommer inte att hålla. Mm. Och någon kort vecka senare är han tvungen att gå ut inför pressen och säga det där var inte alls rätt säkert. Jag talade i nattmössan. Jag tar tillbaks det.
Men du har ju ändå antydningar till den typen av reflexer i den här resolutionen som med största sannolikhet kommer att antas inför den 7 oktober.
Men samtidigt så tycker jag också, det är min uppmaning också till utlandet när man tittar på Tyskland, att det är ju ändå en rättsstat. Det tycker jag är så konstigt att detta plötsligt betvivlas i utlandet, som till exempel i det här fallet med arbetsdomstolar, huruvida de finns eller inte. Det är en rättsstat, och den fungerar, och vi ser ju väldigt ofta att den då går emot politikerna och oändligt mycket hellre friar än fäller. Och det är ju faktiskt också så, det är ju det märkliga som man måste påminna om. Den tyska grundlagen tillerkänner ju varje enskild medborgare att vara antisemit eller homofob eller antifeminist eller vad du än önskar vara hemma vid ditt eget köksbord. Och sen finns det vissa begränsningar på hur mycket du kan sprida de här budskapen.
Mm.
Egentligen skiljer det sig ju inte ett dugg från hur det är i Sverige till exempel.
Och det som du säger med Tyskland som rättsstat är ju också ett väldigt legalistiskt land. Man litar på lagen i väldigt hög utsträckning. Eller den spelar väldigt stor roll.
Det gör man ju, det finns ju det här fenomenet författningspatriotismus. Men det är också för att, jag tycker man får säga så, det är en förnämlig grundlag. Och jag ser stora delar av Tysklands efterkrigshistoria som en förhandling i alla skikt i samhället hur den egentligen ska tolkas. Den är ett förslag till medborgarna. I det här landet skulle de här idealen och värderingarna kunna råda. Men som sagt, det är ett aktivistiskt klimat, men egentligen det är ju också för att det är en historiskt ny situation. Och man ska inte låtsas att de här frågorna är lätta.
Mm.
I Sverige har vi nu precis nu det här fallet med den här operasångaren som har blivit avstängd efter att ha lagt stor energi på att skapa olika trollkonton på nätet. Där det är ett trollkonto säger att alla ukrainare är nazister. Ett annat har liksom bilder på någon ukrainsk stridsvagn med en hakkorsflagga. Andra trollkonton som han aktiverar handlar om Putins oändliga godhet och så vidare. Det är historiskt nya situationer.
Mm.
Vi vet inte riktigt. Och det måste man också tillerkänna Tyskland, att det finns väldigt lite att navigera efter, och alla demokratier kommer att göra fel och gör förmodligen under en rad år här oavbrutet fel när vi försöker både fortsatt värna individens frihet men också värna demokratins överlevnad. Det är inte enkelt. Mm.
Ska vi runda av med frågan igen? Alltså, hur mår Tyskland? Vi har med oss en bild som många i publiken har nog sett den under det här gångna året. Lotte Laserstein, hennes målning Kväll över Potsdam från 1930. Den visades på Moderna Museet i vintras med en stor utställning av den här konstnären som verkade i Berlin under Weimarrepubliken och sedan flydde till Sverige 1937 där hon sedan levde i Kalmar och på Öland, tror jag det var, fram till sin död på 90-talet. Den här målningen då, för lyssnarna då, som inte ser det här, en väldigt känd, ett portalverk kan man säga, tycker jag i alla fall. Ett gäng unga personer, fem personer som sitter runt ett bord med sparsam dukning eller ingen dukning alls. Några halvätna päron, halvdruckna glas, torrt bröd. Och de här människorna då som sitter på en balkong med staden Potsdam i bakgrunden stirrar lite så att rådvilt och tomt framför sig utan att riktigt veta. Ja, men lite uppgiven stämning. Och jag känner ofta, jag tänker ofta på den här målningen när jag träffar vänner i Tyskland och man så här, pratar om det politiska läget och alla de här omvälvande händelserna som Tyskland har tvingats genomgå den senaste tiden. Och istället för, alltså, vi har ju pratat i podden lite grann om det här med att man ofta jämför. Ja, men är vi i ett nytt skede, ett skede av det som man kan likna vid Weimarrepubliken innan nazisternas maktövertagande? Är det där vi befinner oss? Och istället för att syssla med den typen av tekniska jämförelser så tycker jag att den här stämningen i den här bilden mer förmedlar stämningen som jag ofta upplever i Tyskland den senaste tiden. Jag vet inte hur ni Jens, hur känner du kring Lotte Laserstein's kväll över Potsdam och dagens tyska klimat?
Jag tror vad gäller den här målningen så skulle jag vilja komma med en rivaliserande tolkning. Man kan ju se det så att de här tre personerna som sitter där, är de deprimerade? Är det inte snarare så att de lyssnar väldigt intensivt eller precis har lyssnat? Det kan vara så att hon längst till vänster här, där står en kvinna i en mörklänning, att hon just har reciterat en dikt. Den klingar kvar. Vi ser det väldigt tydligt på tjejen i gult. Hon gillade några av de vackra rimmen.
Det är så skönt att du inte luras in i den här domedagsstämningen som vi bredde ut i podden alltid. Vi är väldigt tacksamma över det.
Ja, det kan nästan låta det bli slutord, tycker jag.
Ja.
Du har lyssnat på Tysklandspodden, en podcast producerad av Goethe-Institut Schweden.